Hej och välkommen till podden Förändring med Peter och Rebecka. Den här podden handlar om hur man leder förändringsarbeten. Jag heter Rebecka Thulin och jobbar med kompetens och ledarutveckling i Malmö.
Och jag heter Peter Firstell. Jag är psykolog och jobbar med ledar- och organisationsutveckling. Bor i Uppsala och jobbar i Uppsala och Stockholm. Både Rebecka och jag är certifierade inom OBM, som är en metod för att leda förändringsarbete.
Ja, du och jag har ju skrivit en bok tillsammans, Peter.
Mm.
Guide till framgångsrika förändringsarbeten. Den handlar om att leda förändringsprojekt. Och det ska också det här avsnittet handla om. Vi ska sammanfatta en kort bok till ett kort avsnitt.
Ja, och samtidigt försöka komma med en del exempel och erfarenheter.
Och boken går igenom 5 steg för att leda framgångsrika förändringsarbeten. Så de ska vi berätta om idag. Och metoden som vi använder oss av är OBM. Och vad står det för?
OBM är en förkortning, Organizational Behavior Management. Kommer från inlärningspsykologin, KBT-psykologi. Man tittar på hur folk beter sig. Och så försöker vi överföra den kunskapen till grupper och organisationer.
Mm. De 5 stegen är 1. Sätta mål. 2. Ta fram beteenden. 3. Analysera. 4. Förändra. 5. Följ upp. Vilket ger akronymen STAFF, som ju betyder personal. Det är oftast ett gäng medarbetare som tillsammans, alltså personalen, som ska genomföra ett förändringsarbete. Så det blir en liten minneshjälp.
Ja, och vi har velat hitta en akronym så att man ska ha den som ett sätt att försöka komma ihåg punkterna.
Mm. Så vi drar väl igång. Vi ska berätta om de här 5 punkterna, alltså hur man leder ett framgångsrikt förändringsprojekt med hjälp av ett exempel.
Och då har vi hittat ett exempel från en grupp som vi har jobbat med. Det blir lite avskalat, det är avidentifierat, det är också till viss del förenklat. Och vi vill att du som lyssnar försöker tänka in i din organisation eller din verksamhet. Och gör ditt exempel ifrån din organisation. För då får du mer nytta av det som vi vill försöka beskriva i mer generella termer.
Mm.
Men det exemplet som vi hade tänkt, det är ett företag som känner att de behöver öka sina marknadsandelar. De behöver tjäna lite mer pengar. De håller på att hamna i ett läge när ekonomin går neråt lite grann.
Mm.
Och det här är ganska lätt att känna igen sig i.
Mm.
Vi har förut pratat om också att de här förändringsprinciperna som vi jobbar med gäller också offentlig verksamhet som inte nödvändigtvis tjänar pengar.
Mm.
Men där man kanske behöver effektivisera verksamheten. Så du som lyssnar, om du jobbar i offentlig verksamhet, så vill vi ändå att du ska försöka göra kopplingen till den verksamheten som du befinner dig i.
Mm. Sen kan man ju också säga att, alltså, vad är det här för förändringsprojekt egentligen? Det är ju ett helt vanlig verksamhetsutveckling. Men det är ju ändå så att alla organisationer behöver utvecklas. Och utveckling är ju förändring.
Ja, och vi har ju också fått frågan när vi har varit ute och föreläst om vi inte ska kalla det för förändring istället för utveckling. Eller utvecklingsarbete istället för förändring. Ja, det kan ligga olika liksom klang och värderingar i det här ordet. Mm. Men visst är det så. Och alla företag och organisationer utvecklas ju. Mm. Och det är klart att vi vill bli effektivare eller få mera gjort för samma tid eller för samma krona.
Mm. Det finns ju till och med de som säger att man ska undvika att säga förändring, för det triggar rädslor hos människan. Men vi gillar att säga som det är.
Ja, och väljer man att kalla det för förändring eller utveckling, det
spelar ingen roll.
Nej.
Tillbaka till exemplet.
Yes. Det här företaget då som vill öka sina marknadsandelar och få in lite nytt kundunderlag och en ökad omsättning, helt enkelt. Mm. Första saken som man måste göra och som man behöver ta sig tid till, och det här kallar vi för steget före steget.
Mm.
Och det är en sån enkel modell som vi kallar för vad, varför och hur. Och enkelt då, vad ska vi göra? Varför ska vi göra det? Och sen hur? Pratar man allmänt om organisationsförändringar, så brukar man säga att hur det ska bestämmas så långt ut i organisationen som möjligt. Mm. Så den enskilda medarbetaren ska helst då få bestämma hur det ska göras i så stor utsträckning som möjligt, för att det ökar lusten och commitment att göra saker. Men i vissa fall så behöver hur det också vara bestämt. Till exempel om det är någon ny lagstiftning.
Mm.
som talar om hur saker och ting ska göras. Mm. Och det finns en massa processer som är lagstyrda.
Mm. Men även om det är lagstyrt så blir det ju inte alltid så att man följer det ändå.
Nej, utan folk vill bestämma hur.
Ja, det vill de. Ja. Ingen vill ju bli tillsagd hur man ska göra saker egentligen.
Nej.
Vi vill bestämma själva.
Ja, väldigt sällan så vill man få precis hur.
Mm.
Men vad, varför, hur är otroligt viktigt. Och kanske då framförallt varför-frågan.
Ja.
För den tappar vi bort lite grann i modellen. Den brukar saknas i en del andra modeller. Och har man inte svarat på varför så kommer det påverka folks lust att göra saker.
Mm.
Vi vill veta varför. Och sen behöver alla i organisationen och just den här organisationen bestämma sitt varför. Och den behöver inte vara samma för alla. Men här har vi också sett att får man vara med och tala om sitt varför och vara med och påverka huret så ökar det följsamheten med det vi så småningom kommer överens om. Så steget före steget är att man bestämmer vad, varför och hur.
Mm.
I det här sammanhanget så hade ju ledningen bestämt vadet. Att vi behöver få lite större marknadsandelar. Ganska snabbt så gick man ju ner och gjorde resten av personalgruppen delaktig i det här. Och det blev ganska snabbt en samsyn kring att det här behövde göras.
Mm.
Man kan tycka att det då till viss del var utan negativa anledningar. För om vi inte får nya kunder så har vi för liten omsättning och då går vi i konkurs och så blir alla uppsagda. Ja, då brukar man säga att vi måste hitta positiva anledningar också. Ja, fast det här var också en verklighet som de inte egentligen hade svårt att förhålla sig till.
Mm. Ja, jag tänkte på det här när du pratade om varför. Att man ganska ofta hör man ju liksom att en chef eller ledare, förändringsledare behöver ha ett övertygande prat om varför saker och ting ska genomföras, varför förändringar ska göras. Och det är klart att det ska man ju ha, man ska ju veta flera olika anledningar egentligen, men lika viktigt är det ju ändå också att ställa, varför tycker ni det här är viktigt? Eller varför tycker vi som jag ska göra det här tillsammans att det är viktigt? Och att man formulerar sitt varför på många olika sätt utifrån många olika perspektiv.
Ja, och en vanlig sån grej nu är what's in it for me?
Ja.
Och man pratar också om den nya generationen som kommer ut på arbetsmarknaden som har det här mycket starkare i sig. Och det är nog så, man måste förklara det.
Mm.
Alltså, vad tjänar jag på det här? Mm. Och varför skulle jag tycka det här var roligt?
Mm.
Och varför skulle mitt jobb bli roligare eller mer stimulerande?
Mm. Och, ja, precis. Jag tänker också på det här att människor går igång på olika saker.
Mm.
Vissa går väldigt mycket igång på vad jag personligen har för vinning i det. Vissa går igång på vad kunden har att vinna på det. Vissa går igång på vad samhället har att vinna på förändringen. Och vissa går igång på företagsvinning eller chefens vinning. Ja, chefens vinning kanske inte någon annan. Det är bara chefen som...
Nej, men lite så här igen då. Tittar man på offentlig sektor och sjukvård som jag har jobbat ganska mycket med. Alltså att ett varför kan ju vara att vi ska korta väntelistan.
Mm.
Och det är det som är det allra viktigaste för någon.
Varför är viktigt?
Yes. Mm. Och gör vi inte det jobbet så kommer vi ändå bli tvungna att gå tillbaka och göra det sen.
Mm.
Och det ska väl också säga i den här modellen, det låter enkelt att det är liksom fem steg, vi tar ett i taget och nu är vi till och med på steget som är före steget. Men att man också kommer ihåg att vi behöver gå fram och tillbaka.
Mm.
Alltså trappan är inte bara åt ett håll utan ibland får vi gå tillbaka ett steg eller två.
Ja.
Om vi har missat något. Ja. Och så blir det alltid.
Ja, men man kan ju använda dem också lite som att som hjälp till felsökning.
Mm.
Man kan börja titta på, okej, har vi varit tillräckligt tydliga och diskuterat tillräckligt mycket varför det här är viktigt? Är vi konkreta om hur?
Ja.
Och vad är det egentligen? Vilken riktning ska vi åt?
Ja, och sen behöver man ju också komma ihåg att den här varför-diskussionen som vi har nu då, som vi kanske då släpper in hela liksom personalgruppen i, det innebär ju inte att det ska vara konsensus och att det måste göra att vi ska stå stilla.
Nej, det är viktigt.
Men igen då så brukar man ju säga det alltså att har jag fått chansen att tala om vad jag tycker, då har jag större liksom möjlighet att följa med även om jag inte fick som jag vill.
Mm.
Så därför är det viktigt att låta det här ta tid, låta folk säga vad de tycker, låta de åsikterna bli hörda.
Mm. Ha?
Yes.
Ska vi kasta oss över steg ett nu då?
Ja.
Så det är ju att sätta mål och att sätta mål är ju en konstart i sig och det kan man prata hur mycket som helst om men vi ska prata nästan ingenting om det utan Vi behöver sätta ett mätbart mål, vad vi vill uppnå, vilket resultat vi vill uppnå med den här förändringen.
Här finns det en diskussion om hur man ska sätta målet. Mm. Om man ska säga att vi vill ha 10 utav någonting eller om vi vill säga att vi vill ha mer utav någonting.
Mm.
Och här kan man tycka lite olika. Men det de här bestämde sig för, det var att de sa att de ville öka antalet nya kunder.
Mm.
Och de satte inte en specifik siffra på det. Men det är klart att det i sin tur skulle leda till att de ökade sin omsättning. Mm. Och tog en större marknadsandel. Okej, nu har vi ett tillräckligt väl formulerat mål.
Mm.
Det viktiga i det här målet också är att det behöver vara liksom en överenskommelse. Och då går vi tillbaka till det här steget, vad, varför och hur. Så att man tar med sig det. Och att alla i gruppen då ändå är överens.
Mm.
Då kommer vi till steg 2, som är att ta fram beteenden. Ja, hur gör man då? Här vill vi ju...
Alltså, nu måste vi ändå stanna upp här lite. För det här är ju svinviktigt i OBM.
Bra.
Tycker du tryckte inte tillräckligt bra på orden här. För att ofta är det ju så att vi går från, eller vi sätter mål. Och sen tror vi att ja, men nu kommer allting automatiskt att hända. Och vi kommer börja jobba på ett annorlunda sätt. Så är det ju nästan aldrig. I alla fall i organisationer. Utan nu kommer vi ju verkligen till huret. Hur ska det här gå till? Vad ska vi konkret göra för att uppnå det här målet?
Ja, det är bra att du säger det. Det här är så självklart. Och det är lite roligt. Ordet självklart är roligt på det sättet, för det är bara klart för mig själv.
Ja, ja.
Ja. Och vi ska vara noggrann med beteendebeskrivningen.
Varför då?
Ja, för att vi vet att om man satt upp ett mål så kommer det inte leda till förändring.
Mm.
Och bara för att folk vet vart vi ska så innebär det inte att de rör sig åt rätt håll.
Mm.
Utan vi behöver bli tydliga med hur tar vi oss åt rätt håll.
Ja.
Och vad är vi överens om att det är de riktiga beteendena?
Och sen låter det ju simpelt. Ja, ta fram beteenden är inte så svårt. Men det är det.
Och det vi ser då, det är att man jobbar ofta med egenskapsbeskrivningar utav hur vi ska bete oss, eller att vi har svepande beskrivningar.
Mm.
Och ett sånt buzzword som finns överallt nu, det är att man ska jobba mer proaktivt.
Mm.
Och vi som jobbar med beteendeanalys förstår inte riktigt vad proaktivt betyder. För det betyder väldigt mycket olika saker.
Varje person har ju sin tolkning sannolikt.
Ja, och det behöver inte vara fel. Men om alla gör som de själva vill så får vi ingen kraft i det. Och därför så använder vi då proaktivt som en svepande beskrivning.
Mm.
Och vad skulle det i sådana fall innebära?
Mm. Och hela grejen här är ju att vi vill uppnå någonting annorlunda, något nytt. Och då behöver vi ju komma överens om vad ska vi göra i vår vardag för att verkligen uppnå det här målet?
Ja. Och i den här fasen då när vi ska ta fram beteenden så är tipset att försök vara beteendespecifik. Och sen kommer vi in i en brainstorming-fas då.
Beteendespecifik, vad menar du då?
Ja, om vi nu använder ordet proaktiv,
vad
innebär det då?
Mm. Vad gör man?
Hur gör man proaktiv?
Ja.
Och att ni tillsammans komma överens om vad det betyder för er. Och då är det också viktigt att komma ihåg att det spelar ingen roll vad det betyder för mig.
Mm.
Utan ni då i gruppen, om ni är 5 eller 10 eller 20, så måste ni bestämma er för vad det betyder för er. Och beteendebeskrivningen är alltså att hur gör man proaktiv?
Mm.
Så att det blir som ett verb och inte en beskrivning. Brainstormen då? Ja, som ni vet, regel för brainstorming är att allting är tillåtet. Vi får inte censurera. Och det är väl en av de största problemen när vi ska försöka vara kreativa. Dels då att vi censurerar oss själva. Så de här galna idéerna som vi har i huvudet, de vågar vi inte ens sätta ord på. Det är då dessutom censurerad av någon i omgivningen.
Mm, just det.
Så är det en jättestor risk att de fiffiga idéerna stannar kvar i någons huvud.
Mm. Så vad är det vi ska brainstorma? Jo, vad är det vi ska göra för att uppnå vårt mål?
Ja.
Och så öser vi upp alla saker som är viktiga att göra.
Ja. Och just den här gruppen var duktiga på det. Och de lät det ta tid också. Och de körde faktiskt brainstormen i 2 dagar.
Mm.
Så att man inte nödvändigtvis får gå hem och sova på saker. Men gå hem och tänka på, vad hade vi för idéer idag? Vad är det som dyker upp mera?
Mm.
Någon kanske tänkte på det när de sov. Men ja, de ville klämma ut allt som fanns.
Mm.
Och då bestämde de här sig för att vi behöver 2 dagar på oss. Satt ju inte de och brainstormade
två hela dagar.
Men de gjorde det 2 dagar
ja.
I 2 olika liksom, sittningar.
Ja.
För att det var de hade lärt sig att det var viktigt.
Nej, men då kan man ju säga, för där kommer vi ju återkomma till att ska man hålla på så här? Det är ju självklarheter på något sätt vad vi bör göra för att dra in nya kunder. Men om det liksom har varit ett problem och man inte har lyckats åstadkomma någonting på ett tag, alltså då är det ju värt att investera, ja, två tillfällen med två olika dagar. Det är ju inte mycket begärt, tänker jag, för att sätta en bra grund för att sen kunna jobba vidare med förändringsarbetet.
Ja.
Väl investerat är det ju.
Ja, det är det. Och sen är det så att det är olika, och gör man det enkelt för sig så delar man upp folk i två grupper. Den ena halvan tänker fort och den andra halvan tänker långsamt. Mm. Och där kan man tänka sig själv om man är i en frågesport. Ja. Vissa människor kommer på svaret direkt.
Ja.
Och kommer de inte på svaret direkt så kommer de aldrig på det. Medan alltså, vissa andra människor måste tänka en stund. Och det första svaret de kommer på är ofta fel. Och det som kommer lite senare är rätt. Och för att dra nytta av allas hjärnor så måste man låta de här långsamtänkarna också komma fram med sina idéer.
Mm.
Och det ser vi ofta då när vi har kört brainstorm. Att det är inte alltid den första idén som är bäst.
Nej.
Och i just det här fallet så var den sista idén bäst.
Mm.
Och det är jätteroligt och det är kul att vi har det exemplet med då. Men det är också för att slå ett slag för att den sista idén kan vara bäst. Ja, hur vet man då att det är den sista idén som kom?
Ja, man får ju prova. Ja. Det vet man ju egentligen inte när man bara jobbar i teorin. Men...
Nej. Men om ni kör brainstorm, låt det ta tid. Och...
Men i det här sammanhanget så var det ju en person då som till slut berättade om en sak som den brukade göra som ofta ledde till att han liksom fick napp hos nya kunder. Och det var vad?
Ja, ska vi avslöja det? Ja. Den sista idén var här faktiskt att hur får vi tag på nya kunder? Jo, genom att ringa gamla kunder. Och jättespännande, det låter ju lite konstigt. Men det de kom på här då, det var att de kände sig så himla bekväma med att prata med gamla kunder. De har dessutom en del gamla kunder som redan ringer in och beställer saker, både produkter och tjänster. Och eftersom att de var bekväma i den relationen så var det lätt att ställa en fråga till dem. Om de då eventuellt hade någon i sitt nätverk som skulle behöva den här organisationens tjänster eller produkter. Så det var ett bra sätt att få en lead till en ny kund.
Mm. Så, och sen kan man ju, vi ska nämna det här också att man kan ju tycka att ja, men om man ska dra in nya kunder så ringer man väl bara icke-kunder direkt. Och det hade de redan en rutin för och liksom en vana i. Men de behövde göra någonting ytterligare för att öka sannolikheten för att få in fler affärer.
Ja.
Så därav detta.
Och den här fantastiska idén som dök upp sent i brainstormen, det var att vi ställde den frågan till alla befintliga kunder och om de kan hjälpa oss med ett nytt namn.
Mm.
Och då blir det också mycket lättare att ringa till den kunden. För då har man liksom en referens in och säger att Eva på företag A har sagt att ni eventuellt behöver våra tjänster, så det är därför jag ringer.
Mm.
Ja. Och det kände sig de här jättebekväma med.
Mm.
Och när den idén dök upp så tyckte alla att det var en riktigt bra idé. Och att den är tillräckligt bra så att man har lust att testa den.
Mm.
Och det är väl också så då att ja, vi måste göra vår bästa gissning. Och det här var deras bästa gissning utifrån alla de exemplen som dök upp.
Mm.
Och det var det här de bestämde sig för att den här tar vi och den här testar vi.
Mm. Ja, så det går ju till så. Om man tittar på vad vill vi uppnå? Brainstorma fram beteenden som leder till det målet. Och sen så väljer man ut det man tror kommer ha störst effekt. Och så börjar man jobba med det beteendet.
Och då kommer vi
till... Då kommer vi in till steg 3. Analysera. Och vad är det vi ska analysera? Alltså det här, ta fram beteenden och analysdelen är ju underbara verktyg skulle jag säga om man verkligen använder dem. Det ger så mycket i förändringsarbetet. Så vad är det man ska analysera? Jo, det är ju då vad var och en i personalen, i gruppen behöver för att lyckas göra det här beteendet. Alltså att fråga befintliga kunder om tips på andra kunder som eller personer som skulle kunna ha nytta av tjänsterna. Vi tittar på, gör vi det idag? I någon utsträckning? Vad bidrar då till att vi gör det? Och vad hindrar oss från att göra det? Tittar man också på. Och det skulle ju kunna vara lite osäkerhet kring hur ska jag ställa frågan? Alltså jag har det här kundsamtalet. Vi är klara. Vi ska precis bara avsluta och säga hej då. Hur ska jag få in den här nya frågan? Det känns obekvämt.
Mm.
Kanske man behöver med lite erfarenhetsutbyte med sina kollegor. Kanske träna lite på någon. Dela erfarenheter och få nya idéer. Det skulle också kunna vara att man känner sig ganska obekväm inför detta.
Ja, men lite så att vi tittar på alltså att, vad är det vi vill få till stånd?
Ja.
Och vilket beteende är det vi vill få till stånd? Och egentligen så kommer de ner till det att vi behöver ställa frågan i det här kundsamtalet.
Mm.
Som egentligen har en annan anledning. Det här kan vara att kunden ringer in eller att jag ringer upp kunden för att det ska göras eller läggas en beställning.
Mm.
Och då behöver jag lägga in en ny fråga.
Mm.
Och det är det beteendet som man ska beskriva.
Mm.
Jag ska lägga till det att beteendeanalys är ju liksom själva kärnan i det vi håller på med.
Mm.
Och den här är så viktig så att vi har gjort en egen blankett till den. Och den finns gratis att ladda hem på vår hemsida.
Mm. Förändringsarbete.nu.
Yes, bra.
Men det som står i den blanketten då, de frågor, för det är ett antal frågor man ställer sig i den här fasen när man analyserar. Det handlar ju om, okej, har vi rätt förutsättningar för att göra det här nya? Alltså, finns det kunder, befintliga kunder jag kan ringa? Jag kanske inte har full koll på vilka jag, men då kanske jag behöver ta fram en lista för det. Har jag rätt kompetens, färdighet, eller behöver jag träna på hur jag ska säga det?
Mm.
Glömmer jag bort att jag ska säga det eller ställa frågan? Då kanske jag behöver någon typ av påminnelse i form av en agenda inför varje samtal. Jag kanske också behöver tät uppföljning. För uppföljning vet vi ju bidrar till att vi gör saker. Alltså det som följs upp blir också gjort, det vet vi ju. Och då behöver man titta på det. Det är väl ungefär de delarna.
Ja, och det är det här man gör då väldigt noggrant i beteendeanalysen.
Ja.
Lite grann, alltså finns beteendet redan, behöver vi lära oss.
Ja.
Och behöver träna, finns kunskapen i gruppen så att jag kan lära mig av någon annan.
Mm.
Ofta är det så att det här är ett beteende som redan finns. Så det är inget helt nytt vi ska lära oss. Men för någon individ så kan det vara så.
Mm.
Om man nu är en innesäljare eller en ordermottagare så kanske man är van att bara ta emot och inte ställa frågor tillbaka.
Mm.
Men nu ska de träna på det.
Mm.
Så det blir också en individuell anpassning efter vad det är man behöver.
Mm. Men om man ska sammanfatta då att analysera vad det innebär i en mening så är det ju den jag sa i början. Alltså, vad behöver du för att göra det här nya beteendet?
Mm. Ja.
Och tömma ut den frågan ordentligt, eller tömma ut de svar, ja. Alla möjliga svar som kan tänkas finnas.
Ja, och det man kan lägga till då det är att vad behöver du i förväg för att komma ihåg att du ska göra beteendet, hur ska du göra själva beteendet och hur ska du sen bli uppföljd på hur det gick. Vi kommer tillbaka lite mer kring uppföljningen senare.
Sen så börjar jag komma att tänka på ett exempel nu, ibland så om man diskuterar med chefer så kan man höra en viss frustration. Ja, men alltså, vi hade ju ett jättebra samtal och jag frågade vad personen behövde och den liksom sa, ja, nej men det är inga konstigheter, jag fattar, jag behöver bara liksom börja göra detta eller jag ska bara skärpa mig. Och när man har den typen av samtal så ska man kanske ibland också envisas lite med att ställa några frågor till ändå. För om det är någonting som vi har försökt få igång och börja göra länge och det inte har hänt, ja men då finns det ju någonting där som vi behöver hitta som är nyckeln till att vi börjar göra det.
Mm.
Att skärpa till sig är inte hjälpsamt liksom i vardagen. Sällan
nej,
är det.
Nej, men det är bra. Och det är bra att du säger det. För här kan man då som förändringsledare behöva bita sig fast.
Ja.
Och då kommer vi in på motivationsfrågan. För personen vet vad den ska göra. Den kan göra det, men det gör den inte ändå.
Mm.
Kanske beroende på att den inte har tillräckligt tydlig påminnelse om att det ska göras. Mm. Eller att det inte finns någon uppföljning. Eller att personen inte förstår varför.
Mm.
Eller inte håller med om varför. Så det finns ofta ett jobb att göra.
Ja, och ibland så kan man ju själv känna också att ja, men hur svårt kan det vara? Det är ju liksom vuxna människor. Det är ju bara att börja sätta igång. Men det är svårt. Det visar ju all forskning eller vad man ska säga. Det är svårt att förändra ett beteende.
Och jag gillar sådana enkla exempel. Alltså jag tittar på mina barn hemma i mitt hus. Hur svårt de har att ställa skorna i skohyllan och inte bara på golvet i hallen. Och det är sannolikt inte någon kompetensbrist utan det är någonting som gör att det inte funkar. Och då behöver man faktiskt då det du kallar för att hålla i eller bita sig fast eller ställa några frågor till.
Ja. Analysera. Det här kallas ju också med lite mer fikonspråk att göra en beteendeanalys.
Mm. Och det gillar vi.
Ja, det älskar vi.
Mm. Sen ska vi ta oss vidare till själva förändringsarbetet. Har vi gjort det här steget innan nu då, att analysera, så blir förändringen egentligen ganska enkel.
Ja, vi glömde att säga det att det analysen resulterar i är ju en plan för förändringsarbetet. Vi yes. sätter det på pränt. Liksom. Ja. Så här ska vi, de här förutsättningarna ska vi sätta på plats för att ja. Det ska hända.
Och det blir tydligt i beteendeanalysblanketten. Vill man ha en sån enkel mening med sig så brukar man säga att man ska svara på meningen vem gör vad, när och hur.
Mm.
Och det är förstås det som blir tydligt.
Mm.
Och sen är det bara att se till att göra.
Mm.
Och vem? Och om vem i det här läget är Peter så alltså Peter ska göra det här på det här sättet och det ska vara gjort imorgon.
Mm. Och då det, är, mm. ja, men jag tänker det är också kanske bara att säga att eller det är en, liksom en avsiktlig signal från vårt håll att sätta detta som punkt 3, alltså nej, 4.
4.
Alltså nästan på slutet i de här 5 punkterna att det är ganska mycket man behöver göra, även om vi förmodligen redan när vi börjar prata om det här förändringsarbetet och vad vi behöver göra annorlunda så kommer man ju börja agera, men vi behöver göra vår läxa eller göra ett ordentligt arbete innan vi sätter igång, för vi har väldigt mycket med oss då.
Ja, men det är väl bra, och det är väl vår erfarenhet att väldigt många förändringsledare hoppar över.
Mm.
De sätter målet, kanske gör det på sin egen kammare, går ut och kommunicerar det. Och sen tänker man att det per definition bara ska leda till att folk börjar göra förändringen. Men då har man inte gjort jobbet.
Mm.
Man har inte ens gjort första steget på det sättet som vi rekommenderar att göra. Och sen det som vi säger, att sätta mål med brainstormen, ta fram beteendet och sen då göra beteendeanalysen på riktigt. Har vi gjort det så är det väldigt tydligt hur förändringen ska göras.
Mm.
Det innebär inte nödvändigtvis att den blir gjord ändå. Men då kommer vi till det spännande steget med uppföljning.
Mm.
Och då har du redan sagt det. Att uppföljningen är ju så enkelt så att det som följs upp, det är det som blir gjort.
Ja.
Mm.
Så är det. Men det finns lite mer att säga om uppföljning.
Det är det. Och det är svårt att säga att det här är det viktigaste steget. Hur kan det viktigaste komma sist? Ja.
Ja.
Alla är ju lika viktiga. Så är det. Ja. Det är ju konstigt. Men utan uppföljning så blir ingenting gjort. Och det här vet vi ju jättemycket om, alltså i beteende, liksom förändringsforskning.
Mm.
Alltså att får man ingen uppföljning så slutar man att bete sig. Och det är väl det värsta som kan hända i alla sammanhang. Och om du tänker dig själv på jobbet, och du har säkert massa sådana saker som du är ålagd att göra på jobbet men ingen följer upp.
Mm. Eller, hemskt.
Ja, eller man har suttit liksom och gjort ett jättestort
ingen
jobb.
Ingen intresserad.
Och så får man ingen uppmärksamhet.
Nej.
Alltså det är klart man blir ledsen och man tappar sugen och det blir väldigt mycket mindre gjort.
Mm.
Så, hur gör man uppföljningen då?
Mm. Ofta och länge. Otroligt viktigt att ha uthållighet. Alltså ett förändringsarbete tar ju mycket, mycket, mycket längre tid än vad man kanske känner att man egentligen pallar.
Mm.
Och då är det viktigt, tänker jag också, att den som är leder ett förändringsprojekt hela tiden jobbar tillsammans med sin grupp, för att här behöver verkligen alla hjälpas åt för att orka vara så uthålliga som vi behöver vara. Alltså ett förändringsarbete kan ju ta flera år, det kan ju ta en vecka också, men sannolikt tar det ett antal månader innan man får in det till en liksom en naturlig del i verksamheten.
Nej, man pratar ju om att man ska få ett beteende naturligt.
Ja.
Och tittar vi just det här exemplet, att man i alla samtal med befintliga kunder ska ställa frågan om de har en idé om en ny kund som jag skulle kunna ringa. Ja, det tar en stund att få det naturligt. Och tittar vi på jobbet, man kanske har 100 viktiga saker att göra varje dag. Och vi kan ju inte följa upp allihopa.
Mm.
Vilket innebär att den här listan på saker som vi följer upp, den behöver förändras. Men just här och nu så bestämde sig det här företaget att det här var viktigt.
Mm.
Och har man nu bestämt sig för att någonting är viktigt, för att vi tror att det här är viktigt för företagets överlevnad, då måste vi ha det i fokus och så sätter vi det högst upp på listan.
Mm.
Innebär det att de andra sakerna blir mindre viktiga? Ja, för tillfället så är de det då, per definition, men inte oviktiga.
Mm.
Så har inte 100 grejer att följa upp, utan här rekommenderar vi någonstans mellan 3 och 5 viktiga saker. Och då satte de upp det här högst upp på listan.
Och sen då det här med att använda hela gruppen till att följa upp och driva förändringsarbetet. Det kan man ju göra genom att jag själv följer upp mig själv, har någon självskattning eller själv... Vad heter det?
Ja, men självskattning.
Ja, självskattning.
Ja.
Jag följer upp hur ofta jag ställer frågan och vilket resultat det ger, kanske.
Mm.
Man kan följa upp 2 och 2 med en kollega. Om man har veckomöte så måste man ju prata om det här beteendet varje vecka. Det vet vi ju, det kan vi ju se alla möjliga exempel på. Chefer som jag samarbetar med som gör, det gör man det varje vecka, men då håller man i. Och sen har man sannolikt individuell uppföljning med sin chef.
Mm.
Kanske varannan vecka, vad vet jag.
Ja, och jag håller med dig, för vi får ju ofta den liksom frågan från förändringsledare att de säger att hur ska jag orka och hinna och allt som annat som ska göras. Och det här är ju också förändringsledarna ganska dåliga på, för de är ofta på väg till nästa grej.
Mm.
Men stanna upp, visa att det här är viktigt, följ upp, fråga hur det gick. Medarbetarna behöver fråga varandra hur det gick, dela med sig av positiva exempel. Och att man också kopplar uppföljningen till en positiv upplevelse.
Ja, jätte...
Mm.
Och, viktigt,
ja.
Precis vad jag tänkte på. Ja.
Ja, och här måste man ju liksom fundera med sig själv. Är uppföljning ett ord som är negativt eller positivt laddat? Och för en del medarbetare är det negativt laddat.
Mm.
Och det är ju förödande. Uppföljningen ska vara kopplad till en positiv känsla. Där jag vet att jag får chans att visa vad jag åstadkommit, hur duktig jag varit eller vad jag bidragit med.
Mm.
Och,
ja, om jag inte har lyckats, eller om jag till och med har misslyckats, så ska ju uppföljningen ändå ge ett lärande, hjälp framåt.
Ja.
Så att det verkligen ger någonting att ha de där samtalen kring.
Ja, att man låter uppföljningen vara utvecklande.
Ja, precis.
Och att man inte liksom blir rädd för att jobba med felsökningar eller avvikelser.
Mm.
Och att man tittar på vad det är som fungerar.
Mm.
Och har man då någon medarbetare i gruppen som är duktig på det här, eller som har lätt för sig, eller som kanske redan kunde det här. Ja, men lär dig utav hen då.
Mm.
Och då blir det roligt.
Mm. Och inte kanske ställa frågor som varför lyckades du inte, utan snarare vad behöver du för att lyckas framåt?
Ja.
Vilken hjälp behöver du eller stöd?
Just det. Och om man då sätter ord på svårigheter som man haft under det här samtalet, så behöver man ha fokus på, ja men hur ska du göra nästa gång för att lyckas?
Precis.
Och då blir det ändå kreativt. Det blir positivt. Och det blir också ett lärande i hur vi ska hantera utmaningar.
Mm.
Och i just det här exemplet som vi har, så är det klart att en del av kunderna kanske inte bara var helt positiva till att få frågan. Alltså att har du någon kund som jag skulle kunna ringa?
Mm.
Nej, men då får man lära sig att hantera det.
Mm, just det. Ja, det var de fem stegen. Och steget innan de fem stegen.
Ja, så steget före steget. Viktigt. Vad, varför och hur? Mm. Ska vi ta de andra också då?
Vi skulle ju inte ta det innan reflektionen.
Nej, vi tar det efter.
Så tar vi reflektionen nu.
Yes. Ja. Och då är det jag som ska ha reflektionen. Nu kommer vi fram till det spännande avsnittet som vi kallar för reflektion. Det är så för att vi vill påminna er om att göra den. Och för att vi vet att den är bra. Och för att vi ska få er att göra den, så vill vi göra den här och nu.
Älskar du att reflektera?
Ja, jag gör det hela tiden. Det är märkligt hur ofta jag glömmer bort att göra det. Det är jättekonstigt. Men det här är fantastiskt bra.
Ja, det är det.
Mm. Och... vi ska ge er en stund här och nu, för vi vill faktiskt att ni ska göra den. Och fundera lite grann på vilka insikter om dig själv du har fått när du har lyssnat på de här punkterna som vi har pratat om. Och Rebecca och jag kommer vara tysta en stund, så du får chans att reflektera.
Mm. Vi spelar lite fin musik några sekunder och du besvarar frågan för dig själv. Vilka insikter om dig själv fick du när du lyssnade på det här avsnittet?
Tack för den stunden, det är ju jättehärligt alltid. Det är svårt att fundera på hur länge man orkar vara tyst, och speciellt i det här mediet.
Ja.
Det är lite konstigt svar då. Reflektion, otroligt nyttigt. Gör den här. Det bästa är om man, samtidigt som man reflekterar, sitter med papper och penna, man ritar, man skriver. Det passar inte alla, en del vill bara ha det i huvudet. Nästa del i reflektionen är att den blir ännu bättre om man sätter ord på den och delar den med någon kompis.
Mm.
Så därför ska Rebecca få dela sin reflektion med mig.
Ja.
Vad dök upp i huvudet?
Ja, jag tror att jag som så ofta tänkte lite extra kring det här med uppföljning och uthålligheten som man behöver ha. Och hur, ja, jag tycker det är jobbigt att vara uthållig.
Mm.
Och det är jobbigt att följa upp om och om och om igen. liksom, jag älskar att starta igång och analysera och sätta fart på saker. Och sen är det en extrem ansträngning för att jag ska orka hålla ut och följa upp. Sen när jag väl sitter och gör det så är det ju superinspirerande. Då blir det som ett nytt förändringsprojekt i sig. Men ja, att komma dit är en utmaning som jag kämpar med ständigt.
Mm. Spännande. Det låter som att det här är liksom förutbestämt nu då, men jag hade egentligen precis samma reflektion.
Hade du?
Ja.
Berätta.
Och om mig själv. Och när jag tänker på hur jag själv är så ser jag också liksom faran hos väldigt många förändringsledare som jag och vi träffar. Att vi är farliga för att vi går för fort fram.
Mm.
Och jag då, tittar jag på mig själv, så går jag ofta fortare än vad jag ser att folk har lust att hänga med. För att jag är inne på nästa grej.
Mm.
Jag vet ju hur viktigt det är med reflektionsstunden bland annat.
Mm.
Följa upp, låta det ta tid, sätta det här nya beteendet, får att liksom bli på riktigt.
Mm.
Så det är verkligen min utmaning. Att stanna kvar i utvärderingen. Och inte för snabbt gå vidare på nästa beteende. Eller nästa steg i trappan.
Mm.
Utan sätta det här första. Inte ta nästa steg först gruppen eller individen är färdig att göra det. Så det är min personliga utmaning.
Det är synd att vi inte kompletterar varandra.
Nej. Märkligt.
Typiskt.
Ja.
Det är kul ändå.
Ja.
Nu ska vi avsluta.
Yes.
Och vi har ju då pratat om de 5 stegen för att leda framgångsrika förändringsarbeten. Akronymen STAF. 1. Sätt mål. 2. Ta fram beteenden. 3. Analysera. 4. Förändra. 5. Följ upp. Och det var det hela.
Ja.
Och sen så vill vi ju allt som alltid avsluta med att tacka David på Uppsala Kafferosteri för kaffet, Magnus på Thulin Digital för diverse teknikhjälp och framförallt Kalle Järlovstig för den fina musiken. Det finns lite extra material, punkterna, frågor för att göra en bra beteendeanalys, och du hittar det på vår hemsida. förändringsarbete.nu. Vi har också en Instagram-sida som också heter förändringsarbete.nu. Gå gärna in dit och hör gärna av dig om du har frågor eller idéer om vad du tycker vi ska prata om.
Mm, perfekt.
Nu kurrar magen.
Ja, den gjorde det. Hördes det? Se om det hördes på den där.
Hej då!
Hej då!